Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hallå! Välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors. Och detta händer snart. På måndag den 12 december så uppträdde jag på stand-up-klubben TS Kaos i Stockholm. Hitta biljetter på internet dit. Den 29 december så kör jag stand-up på O'Learys i Handen. Haninge kommun alltså. Det kan ni också försöka hitta biljetter till. Jag vet inte om det finns, annars kommer ni bara dit. Lite andra tips. Jag medverkar i andra poddar också, till exempel Specialisterna podcast som jag spelar in och ger ut tillsammans med Anton Magnusson och Albin Olsson varje vecka. Just nu så publicerar vi även extra sods från vårt gamla radioprogram där, så att det kan ni kolla på. Och det är väldigt kul just nu för vi har publicerat meddelande, telefonsvarameddelande där Martin Timell är jättearg på Albin Olsson på grund av ett skämt han dragit om honom. Och detta är helt genuina, sanna meddelanden. Så gå in och lyssna, det är spännande. Sök på Specialisterna podcast på andra ställen när ni hittar poddar. iTunes till exempel. iTunes, ni kan ju ge gärna också lite så här bra betyg till Arkivsamtal om ni inte har gjort det redan på iTunes. Så att den liksom hoppar lite högre upp i på iTunes listor och sånt där. Den har halkat ner lite, det är beroende på så här betyg och prenumerationer och sånt. Så prenumerera och sätt betyg på dem. Sen nu kanske julhandel, tänker ni. Varför inte ge lite böcker som jag har gjort? Jag har gett ut typ 7 serieböcker som nu finns alla i tryck. Ni kan köpa dem på bokus.com till exempel. Det är Simons 120 dagar där jag reser runt i Sverige och bor hos folk och ganska mycket sex och droger i den boken. Död kompis, en känslosam skildring. Det finns hobby där man kan få en plastfigur som föreställer mig också för en billig penning om man beställer en boken. Så det är lite julklappstips. Sen har vi även en kul grej nu i Arkivsamtal som heter Arkivsamtal Drinking Game. Och det är alltså någonting jag föreslår i en podd, att folk ska hitta på. Man ska liksom ta klunkar när man hör mig säga olika klischéer eller återkommande saker i podden. Så jag ska läsa upp en sån lista på de här spelreglerna. Men det är lite för internt. Om det är någon som lyssnar på den här podden för första gången och inte har tröttnat ännu, så tänkte jag att vi kör igång med podden och så läser upp de här efter. Så kan man lyssna på dem om man vill. Så att ni som vill höra reglerna till Arkivsamtal Drinking Game, ni lyssnar klart på podden eller ni spolar till slutet om ni vill liksom spela på det här avsnittet. Så spolar ni till slutet och efter då signaturmelodin fejdar ut så kommer ni höra mig bara läsa de här reglerna. Det är en lista på olika grejer som jag brukar säga. Om ni tycker det är kul så lyssna på det då. Och ja, i övrigt så vill jag gärna att ni följer mig på sociala medier. Det är också en bra grej. At Gardenfors heter jag på samtliga sociala medier som ni vet. Twitter, Instagram. Jag har även Snapchat. Det finns en gilla-sida på Facebook och allt sånt där. Nu kommer snart veckans avsnitt. Det är inspelat när jag var i Tokyo förra veckan. Och jag tog bara med en sån bärbar mic med lite sämre ljudkvalitet. Så nästa vecka så kommer det vara bättre ljud. Arkivsamtal kommer vara sig mer likt. Så nu kommer veckans avsnitt av Arkivsamtal som klipps av den mycket skickliga Mattias Lundvall. Mycket nöje! Mm.
Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och i samma rum som jag så sitter Jonas Pike. Jonas, det är ditt riktiga förnamn.
Ja, och Pike är mitt artistnamn.
Ja. Du är då alltså graffitimålare.
Konstnär är min titel, ja.
Men du kanske mest känd i graffitisvängen.
Graffiti är det som är min, vad ska man säga, min USP.
Och vid sidan om mig så sitter Said Karlsson.
Hej!
För den flitiga arkivsamtal-lyssnaren så medverkar du i väldigt många tidiga avsnitt.
Mm, det här är tredje eller fjärde gången tror jag. Är det ännu fler kanske?
Jag har tappat räkningen.
Ja.
Men det var många år sedan. Vi befinner oss nu i Tokyo.
Mm.
Shibuya-ku.
Shinjuku.
Shinjuku är det,
ja, det tror jag.
Men ku betyder är det området liksom?
Ja, det är typ som Malm.
Malm?
Södermalm, Östermalm.
Jaha, okej. Okay. Men för jag tänkte, för det är inte liksom i, det är en liten bit utanför centrala Shinjuku.
Mm.
Shinjuku-ku, säger man.
Tio minuters gångväg till centrala Shinjuku.
Inte jättelångt.
Nej, men det var ett år sedan eller mer. Nej, det var nog två år sedan du var med senast i podden, Said.
Det var nog ännu längre sedan, tror jag.
För jag kommer ihåg att jag var här när min ex-flickvän Maria fick ett stipendium. Det började med att jag fick ett stipendium. Då var jag i Japan i 3 månader.
Mm.
Om konstnärsnämnden. För er som har lyssnat på, hakat på podden innan, så var jag serietecknare en gång i tiden. Jag tecknar inte serier.
Nej, tillfället. Du har lämnat det helt bakom dig.
Nej, jag har inte gjort. Jag har inte varit serierutan på ett år kanske.
Okej.
Okay. Jag har tecknat lite för skojs skull, eller tecknat något omslag till någonting och sådär. Men som serietecknare, det tar emot att säga att jag är serietecknare. Det är kanske som du berättade, vad sa du om Graffiti Park?
Nej, jag sa mer att det är det som jag har ägnat mig mest åt.
Ja.
Men min utbildning är ju konstnär, så att det är lite svårt att säga att jag inte är det. Det är som en läkare som skulle gå 5 år och utbilda sig som sa, nej, jag är inte läkare.
Om man inte förlorar sin läkarlicens.
Nej, precis. Jag vet inte om man kan förlora sin konstnärslicens. Nu finns ju ingen licens utfärdad mer än att jag har en magister. Så att,
ja, men du har papper på att du är konstnär?
Ja, jag har papper på att jag är magister och tillräckligt många utställningar för att någon inte skulle kunna ifrågasätta det. Det är
ingen som har sagt att vi vill ta tillbaka det här pappret nu.
Nej, och sen har jag försörjt mig som det sedan 96. Betalt hyra och barn, omkostnader och liknande. Så att, det är svårt att säga något annat.
Ja. Mm. Eftersom vi är i Japan så är de roligaste inslagen i podden, det är väl drycken. Välj drycken!
En gammal favorit, ser jag där.
Ja, Strong Zero. Det är också i bekantskapskassan känns som en game changer. Det var, jag kom med ett förslag i ett par poddar sen om att man skulle börja med en arkivsamtal drinking game.
Okej.
Okay. Det är lite som en sorts bingo. Eftersom nu jag har kört den här podden i 4+ år.
Mm.
Så är det vissa fraser, tråper, uttryck och liknande som återkommer hela tiden. Så är det första exemplet var så här: om Simon härmar Sven Melander, ta en klunk. Och då liksom ska alla som lyssnar på arkivsamtal och är med i drinking game och göra det. Och sen så finns det så här arkivsamtal eftersnackgruppen på Facebook. Och då så bad jag dem då att komma med förslag till vad liksom som skulle ingå i drinking gamet, när man skulle dricka och så vidare. Så var det någon som föreslog sa, när drycken Strong Zero kommer på tal och Simon säger att den i bekantskapskretsen är något av en game changer. Så att, men den här drycken då, Strong Zero, den tillhör en kategori som jag nu av en av medlemmarna i, eller en av grundarna till den här eftersnacksgruppen. Han kallade sig innan Pocari Sweat.
Okay.
Men nu så tror jag han kallar sig namnet på den här, i alla fall på Instagram kallar han sig namnet på, alltså det är någon blandning mellan highball och chuchu.
Chuhai,
okej. Okay. Jag tror han kallar sig det nu.
Ja, okay.
Han är väldigt stor fan av japansk dryck i alla fall. Då kanske du, Said, eftersom du kan lite japanska, kan presentera de olika dryckerna.
Ja, det här är då en strong zero, too high, med smaken bitter citrus. Den här faktiskt inte smakat.
Nej, jag valde nog lite så här limited edition, de jag inte kände igen. Bitter citrus, det låter intressant. Och den är 9% stark.
Ja, just det. Och sen det här är ju en vanlig strong zero som...
Dry, står på den.
Ja, lite osäkert.
Fast det står new alk, 9%.
Ja, de höjde ju alkoholmängden
från 8 till 9
okay. I samband med att momsen höjdes i Japan. Så att i och med att drycken blev dyrare så fick man även lite mer alkohol för pengarna.
Ja, det är en bra strong zero nyhet.
Jag vet inte om den affärslogiken skulle gå hem i Sverige. Men...
Nej, där är lite mer strikt med alkohol. Ja. Och de kämpar kanske mot alkoholism på ett annat sätt.
Ja, den kampen finns inte alls i det här landet.
Det är rätt roligt, jag tror vi har snackat om det innan, att det är väldigt många kamper som saknas i Japan. Den feministiska kampen, kampen för djurens rätt och tydligen kampen mot alkoholism också.
Ja, och kampen för minoriteters rättigheter är ganska utebliven här.
Den är svag.
Ja, ja. Ja, nästa dryck är en ytterligare en Chuhai, 4% den här gången. Och smaken Apple Nouveau.
Ny äpple. Kan det vara någon slags våräpple? Nej, jag vet inte. Jag bara gissar.
Alltså kart, är det inte det det kallas?
Klart.
Omoget äpple.
Vad har vi mer då? Vi har någon, det här är nog någon läsk va? Styli Lemon.
Det var
några kalorier. Inget kaffein och inte heller någon alkohol. Så den går ju bort.
För min del.
Inte för mig.
Okej. Och sen sista här då, aloe och white grape. Någon lite hälsoaktigare variant förmodligen.
Vindruvs läsk.
Jag har bestämt mig, men av artighet så låter jag er välja först.
Jag tar den som går bort.
Styli.
Ja, jag köpte den faktiskt för att jag var sugen på den.
Det var inte för att det var coolt namn?
Lite. Men mest för att jag gillar citrondryck.
Varför säger... Det är inte Daddy Boston utan den andra reggae-snubben som sjunger i... Eller är det Daddy Boston som sjunger Chabla aldrig med Botkyrka Styli i Latin Kings-låten?
Ja, men det är nog han väl.
De hade två olika reggae-snubbar som sjöng refränger. Jag tror det är det här den andra som jag glömt namnet på. Som sen de blev lite sura på Daddy Boston, tror jag. Då tog de in honom istället, den andra snubben. Det är lösa fakta. Men jag undrade varför han... Alltså Dogge sjunger Botkyrka, Chabla aldrig med Botkyrka Styli i låten. Men när han reggae-snubben sjunger så är det, sjunger han Styli. Jag tänker att de har skrivit texten åt honom, har skrivit med två e. Och jag tänker att det ska ta Styli, men så sjunger han Chabla aldrig med Botkyrka Styli. Shiwoho. Så ja, du får välja om du uttalar den här drycken Styli eller Styli.
Ja, jag kommer välja att inte prata om den, utan bara dricka den, tror jag.
Okej.
Jag vill nog pröva den där lemon-historien.
Den här
bitter lemon. Bitter lemon. Bitter citrus.
Bitter citrus, okej. Spännande. Då tar jag Apple Nouveau. Den har ju lite jul eller några så här snöflingor på sig, så jag tänkte
precis,
kanske
det är att limited edition, det är båda de här.
Då korkar vi upp
och ser om någon julstämning inför sig.
Vi får se även om... Kampai. Då får vi se även om spelet kommer att förändras efter vi har druckit den. Du skrev i ett meddelande att... Oj, vad god den var förresten. Det var en väldigt god äppelsmak. Nu har jag lite basilskräck så jag kommer inte bjuda. ifall du
den
inte vill
heller.
Den var också god. Var den bitter?
Ja, lite, lite touch av citronskal.
Den här, var helt okej, okay, fast inte den bästa citrondrycken jag har tagit ut av en automat här i Tokyo.
Det var en citrondryck alltså?
Ja, absolut.
Inte den men det var den bästa stylé-drycken du någonsin?
Ja, det är den enda stylé-dryck jag har.
Okej, okay, nu fick jag reda på vad du valde. Ja, ni kanske märkte att jag valde stylé. Men, ja, du skrev i ett Facebook med Said att du skulle upp klockan 4 imorgon.
Mm, mm.
Vi har inte nämnt för nyssnaren att du är journalist.
Nej.
Är det journalistiskt uppdrag du ska uppfylla?
Det stämmer, det stämmer. Jag ska... Sen ett par månader tillbaka jobbar jag heltid för en japansk resetidning.
Aha.
Så att jag flänger land och rike runt mest hela tiden nu.
Skriver du på japanska då?
Nej, på engelska.
Okej, okay, men
det är för utländska turister som kommer till Japan.
Okej, så, vad heter den tidningen?
Det är en webbsida och en trycktidning. Mm. Navitime for Japan Travel heter den.
Navitime?
Navitime är ett stort japanskt GPS-företag i grunden.
Okay.
Så de sitter inne på massa data om Japans alla små byar och städer och sådär. Och nu har de insett att de kan använda den till någonting användbart för alla miljontals turister som kommer hit varje år.
Mm.
Så att de drog igång det här projektet för ett år sedan ungefär.
Okay.
Så det är jävligt kul faktiskt. Så imorgon ska jag upp till Niigata som ligger ungefär 2 timmar härifrån med Shinkansen ute vid kusten. Jag ska på en 3 dagars tur om antik japansk historia.
Mm.
Så mycket...
tempel?
Ja, nej, det här är nog så pass gammal historia så att det är liksom innan templerna.
Samurajer?
Nej. Långt tidigare. Jomon-perioden. Okay. Det var liksom när det var mycket krukor och stenar. Och...
Okej. Okay. Krukor och stenar.
Krukåldern.
Krukåldern.
Det kommer strax efter stenåldern, krukåldern.
Jag måste bara inflika för er lyssnare som tänker så här, ah, vad kul att graffiti-legenden Pike är med i studion och tänker, ska ni inte prata lite om hela din karriär? Så kan jag säga att du snart ska medverka i en annan podcast.
I Klotterpodden. Och jag trodde ju att det var den som skulle ta min podd-oskuld. Men så kom Simon där och bara snodde den.
En slapp gangbang med Said och Simon.
Men det är också lite konstigt för att jag... När du startade den här podden, hur länge sedan var det?
Det var 2012.
2012, då frågade ju du mig innan du hade startat om jag ville vara med. Och då sa jag att jag ville vara med i sista.
Sista avsnittet? Ja. Hoppas inte det här
blir... Jag tänkte det, om jag påverkar ödet som du, tror, som du igår sa att du tror på, då kommer det där betongblocket som ska krossa snart i den här jordbävningen som Tokyo väntar på.
Men det var väl en jordbävning, inte i Tokyo, men i Japan, alltså typ dagen innan vi åkte.
Ja, det var i tisdags.
Husen hörde sig här också.
Förra veckan. Det var en riktigt... En riktigt jävlig en faktiskt.
Det
svajade ordentligt. Och jag befann mig just då uppe i Fukushima. Där det inträffade. Eller väldigt nära epicentrum. Så att det var ett riktigt brutalt uppvaknande. Alltså.
Du vaknade mitt i natten?
Ja, 1:56 på morgonen.
Av bävningen.
Ja.
Finns det några andra bävningar på ett jobbbävning?
Fick du dödsångest?
Alltså... Jag har varit här ganska länge nu och upplevt ganska många jordbävningar så att man blir ganska luttrad. Men den här var ju alltså av en klass som jag aldrig har upplevt tidigare.
Mm.
I och med att jag var så nära. Så den här kändes ju starkare än den stora jordbävningen för 5 år sedan. För då befann jag mig i Tokyo som låg ganska långt därifrån.
Så det här, var den värsta jordbävningen
som jag har upplevt?
Jag har faktiskt gått och kollat runt om jag har sett sprickor i hus och sånt. Men det har jag inte gjort. Och det har gjort mig ganska lugn faktiskt. Det känns som att det är bra material här. Eller att allt är gummerat på baksidan.
Ja, eller så är de bara väldigt bra på att dölja sprickor när de uppstår. Jag tror faktiskt mer på det här.
Är det en signal för hela det japanska samhället?
Lite så faktiskt. skulle man kunna säga, om man hårdrar en aning. Men ja, det var en rätt obehaglig jordbävning. Men lyckligtvis så var det inte så allvarligt sen. Det var ju ett tsunamivarning ett tag och sådär. Men det kom aldrig någon särskilt stor tsunami.
Ja, har ju åkt den här resan. För min del har ju handlat rätt mycket om att jag vill äta ramen. Jag har snöat mer och mer in på det nördintresset.
Har du varit på den här nere i hörnet?
Vilken?
Korsningen, precis. Den stora korsningen här nere.
Vad heter den?
Jag vet inte vad den heter.
Jag var på en ganska nära som hette, som hade en gris som logotyp.
Nej, för, den var riktigt bra alltså.
Och den ligger ju en här nere på hörnet.
Ja. Se om jag hinner med den.
Den rekommenderas innan. Verkligen. Det var, den sticker ut.
Mm. För jag körde en så kallad bang bang idag. Att jag åt två middagar på raken. Jag har fått det från tv-serien Louis CK.
Okej.
Men då åkte jag till någon liksom. Jag är med i en Facebookgrupp som heter Ramen Stockholm.
Okay.
Då var det någon som listade japanska restauranger. Dels det var två stycken som har fått Michelinstjärnor nu.
Mm.
Och sen så var det sex stycken som hade varit med något som heter Bib Gourmand.
Mm. Känner du till? Nästan stjärnstatus, men inte riktigt.
Okej. Okay. Känner du till Bib Gourmand?
Mm.
Det är en guide.
Mm.
Som.
Ja, är inte det en del av Guide Michelin, men liksom snäppet under att få en stjärna?
Det vet du nog bättre än jag.
Ja.
Det är det kanske.
Jag tror det, men jag är ingen expert på ämnet.
Okej, okay, för command. Men vad är bib?
Bad in bed.
Är det ett uttryck?
Bag in box.
Bag in box, ja. Bag in box command.
Makes sense. Det känns ju som att den ligger lite under Michelin.
Om man tänker någon som dricker väldigt mycket bag in box och sen så bara får sån här stark fyllehunger.
Mm, jag känner igen det där.
Nej, men så jag åkte till ett ställe i Ikebukuro.
Okay.
Tror jag det var. Som då var med i Bib Gourmand.
Mm.
Och det var gott. Men jag har ätit en. Det var kanske inte min favoritramen.
Nej.
Jag åkte sen till min favorit som jag då kanske. Jag tog visitkortet. Du kanske kan läsa upp vad den heter.
Mita. Någonting.
Men det är som den adressen. Mita
Seimen. Jag tror att. Ja, det här är en kedja.
Är det en kedja?
Ja, jag tror att de har en butik jättenära mitt hus faktiskt.
I Nakano.
Jag har aldrig varit där. Mm.
Men jag läste ju en serie, en japansk matmanga som även finns som anime, som heter Oishimbo. Alltså nu har den försvunnit från jordens yta.
Okej.
Okay. Du har inte hört något om det?
Nej.
Den japanska nedtystningen har funkat.
Mm. Var jag inte alls så bekant med, liksom, jag håller mig inte alls uppdaterad på manga-branschen och så.
Nej.
Men den är ju, det är ju en väldigt, väldigt populär serie.
Men inte längre.
Nej, okej. Okay.
Eller så här har jag hört från Erik Augustin Palm, en journalist som vi båda känner, som också har spenderat mycket tid i Tokyo och har varit med i podden. Och han skrev, jag läste i någon artikel, det var faktiskt genom hans artikel jag fick reda på det här med att för jag har noterat, den finns på engelska också, Oishimbo utgiven. Och där man märker att manusförfattaren där är ganska politisk. Alltså han bryr sig om miljön. Bryr sig om miljön till exempel, vilket jag tycker känns som ojapanskt. Alltså det är väldigt få som pratar politik i Japan överhuvudtaget.
Det var väl någon skandal kring Oishimbo att han tog upp hela den här oron kring matsäkerhet efter Fukushima och att det varit ett väldans rabalder efter det.
Jo.
Var det i samband med det som hela,
ja, just
som det släcktes ner? Eller?
Det var det. Det var liksom, okay, att han tog upp det, liksom hur maten påverkades efter Fukushima. Eller, och det gillade inte regeringen. Nej, men det blev lite regimkritiskt på något sätt. Jag vet inte vad, att de liksom kanske inte. Jag har inte läst det här numret. Jag kommer ihåg att det var, för jag var här i Japan efter Fukushima och då var det specialnumret ute. Alltså detta är en tidning då som säljer, eller det är mer och mer än ett album liksom. Den är ju ofta 200 sidor tjock eller 300 sidor tjock.
Det är lite som en telefonkatalog.
Ja, en lätt telefonkatalog.
Mm.
Gula, nej. Gula typ tidningen, nej.
Borås telefonkatalog. Alltså.
Tänk på gula sidorna.
Ja, gula sidorna. Ja. Fast den var ju lika tjock som telefonkatalogen kommer jag ihåg. Men,
lite tunna var det.
Kanske lite tunna.
Men hur som helst.
Men i alla fall, så, och den säljer miljontals ex. Och distribueras i 7-Eleven-butiker. Så pass mainstream var Oishimbo. Men det numret då, det ser ut som någon sån här efterkatastrofen-utsida. Liksom att han, han var nog rätt besviken på regeringen. Jag vet inte varför, kanske för att de hade dålig information om hur maten påverkades eller sådär. Och sen så efter påtryckningar från regeringen mot förlaget så tog de, citat, en paus i utgivningen. Mm. Och det här var ju ganska många år sedan. Mm. Och den har inte kommit tillbaka sedan dess.
Okay.
Och liksom i, om man åker då till den här Village Vanguard, som är en exciting bookstore, som de själva uttrycker det. Mm. Där de ofta de har...
Det är en liksom, passande beskrivning.
Ja, den är väldigt upphetsande. Jaha. Exciting.
Jag blir ganska matt direkt jag kommer in. När inte jag förstår någonting alls, och det är jättemycket information som man inte förstår, då blir det inte riktigt exciting då. Det är så svettig.
Eller det, men det påminner väl lite om någon form av upphetsning.
Ja, kanske. Jag vet inte. Mer som jag inbillar mig hur klimakterier känns.
Ja, men du... Det kanske, om du har varit lite, om du inte har kommit i bokklimakteriet.
Mm, ja, det går väldigt snabbt här.
Så, men i alla fall där har de en hylla med bara matmanga. I alla fall i Village Vanguard i Shimokitazawa. Det är en kedja nu. De har säkert hundratals Village Vanguard i Japan.
En stor kedja.
Jag vet inte om den började i Shimokitazawa eller om den...
Det vet jag inte.
Mm. Men du visade mig, den första gången jag var i den affären var i Shimokitazawa.
Mm.
Men där hade de en hylla med matmanga. Men nu har de liksom inte gamla nummer av Oshimbo där ens.
Okay.
Och om man går in på Mandaraka och sånt, som är då deras största seriebutik som har mycket begagnat.
Mm.
Det tror jag inte de har. Jag har inte sett Oshimbo där heller.
Så
jag tror
det är lite konspirationsteori över hela det här, känns det.
Förklara varför min dryck var självlysande idag på Burger King.
Varför var din dryck
självlysande? Nej, den lös.
Okay,
kan vara strålskadad.
Nej, men konspiration. Jag tänker mer att Japan har vissa sidor som man kanske förknippar med Kina. Alltså att regeringen inte riktigt tar kritik och
eller alltså, bara... så lågt i tak är det inte.
Det är inte det?
Nej, utan jag skulle tro att det handlar nog i så fall om liksom självcensur från förlagets sida.
Okej, okay, att förlaget
fick så mycket skit, alltså inte nödvändigtvis från regeringen, utan snarare i så fall från liksom folk som
Twitter drev.
Ja, men lite så.
Matproducenterna
och att de fick
matindustrin kanske.
Ja, alltså det finns ju en väldigt mäktig jordbrukslobby här i Japan, och de är ju väldigt rädda för allting som kan skada deras rykte.
Mm.
Så att och väldigt många japaner har ju någon form av anknytning till jordbruk, även de som bor här i Tokyo kanske har någon släkting ute på landet som har en liten risfarm eller sådär. Så att det är en väldigt, väldigt stark faktor. Så att om man gör dem upprörda så är det ju väldigt dålig publicitet.
Kan inte du göra ett Oshimbo-gräv? Eller i alla fall en lite längre artikel och se vad som hände. För jag tycker det låter jätteintressant.
Ja,
så ses vi i Stockholm redan till våren då.
Jag får inte mitt journalistvisum förnyat.
Ja, då kanske du blir...
Ja. om jag sticker näsan fel. Nej, men alltså, jag är övertygad om att det finns på antikvariat och sådär.
Du är det?
Ja, det måste du göra. Ja, och att det inte finns på Village Vanguard. Alltså har de massa gamla nummer av annan manga och så.
Ja, ja. Alltså innan hade de alla Oshimbo. Okay. Från 1 till 100 någonting. Och de har liksom massa back issues av andra.
Okej, okay. Men det är nog i så fall bara ren liksom kapitalism. Att nu är det ingen som köper Oshimbo, så därför så har de ingen anledning att ta dem på hyllorna.
Men Mandaraka måste ju haft den, de hade ju allt.
Ja, då kanske. Nu kollar jag inte specifikt efter den på Mandaraka. Det var, jag lite vässade min historia genom att säga att den var borta på Mandaraka också. Jag kollade faktiskt inte om det var sant.
Jag var på väg att googla efter det på japanska, men vi har ju stängt av våra telefoner nu, så att jag kan titta på det sen efteråt.
Ja, men det kan vi göra. Eller så kan kanske göra det nu, för jag blir så nyfiken.
Okej. Jag får ingen täckning här.
En väldig konspiration. Så fort du söker på Oshimbo så släcks internet med. Ja, det. Det är väldigt dålig täckning här.
Mm.
Men vi, kanske läsarna kan googla. Eller så får jag liksom, när jag läser in drinking game-reglerna, så kan jag ge en snabb uppdatering också. Ja. Börja med
eller så får du skriva något i Facebook-gruppen.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du, Said, du, när vi hängde ju när jag bodde här då 2012, var det?
Yukigaya-Otsuka.
Yukigaya-Otsuka.
Mm, trevligt ställe.
Ja, det var mysig liten förort, eller vad man ska säga det. Bodde 3 månader. Det är tveksamt om man kan kalla det bo.
Det är väl lite gränsfall.
Men sen för mig att du sa att du skulle flytta till Sverige, gjorde du det någonsin?
Det gjorde jag.
Hur länge bodde du i Sverige?
Jag flyttade hem till Sverige vintern 2014, strax innan jul.
Okej.
Och fick väldigt mycket ångest av Sverige. Så efter ett halvår så stack jag tillbaka hit.
Var det på grund av vädret eller?
Nej, det var på grund av... Jag vet inte. När man har blivit van vid livet i en stad som Tokyo. Så...
Hur länge har du bott i Tokyo?
Jag kom hit 2008, så att då hade jag ju bott här i 6 år. Är det väl va? Ja, nästan 6 år. När man har... Jag vet inte. Jag har blivit så van vid livet här och kulturen och människorna och allt som är så bra med Japan. Och sen kom jag hem till Sverige som är... Ganska tråkigt i jämförelse, i alla fall tyckte jag det.
Ja, efter mina 3 månader så tyckte jag, min första tanke var 80-talets Polen.
Ja, men lite så.
Att det var inga blinkande lampor, inga glada,
nej,
inga den, glada den, grisar som gjorde tummen upp.
Den bild som finns av Ryssland, den passar rätt bra in på hur jag kände. För Sverige, när jag flyttade tillbaka.
Det fick jag ju efter en vecka. När jag kom hem kände jag mig smutsig och äcklig. Folk spottade på marken och pratade högt och kastade fimpar på marken. Så det kändes jättebisatt. Och det var precis som du sa, när jag gick på Götgatan. Man bor i typ mitt på söder, liksom, där allt händer. Det är bara helt nedsläckt. Och någon har satt upp en skylt som är skriven med en spritpenna. Där står hamburg och tallrik, typ så här 70 kronor. Det känns jättefint.
Ja, men vi snackade lite om det att förmodligen så jag, eller min teori i alla fall var att Sverige har, jag är ju själv vänster måste jag säga, men jag tror att en kapitalism leder mer till blinkande lampor och grisar som gör tummen upp i cartoonig stil. Och så det har ju sina fördelar med kapitalism.
Och samtidigt också mycket människor blir ju mer konkurrens av sig själv oavsett vad man har för system egentligen. Så att synas bara krävs ju.
Men jag tänker i ett väldigt vänstersamhälle så behöver man ju inte, så funkar inte konkurrensen på samma sätt riktigt.
Det är mycket möjligt.
Men så kollar vi upp hur länge liksom under ganska, alltså de senaste 40 åren eller 50 år så har ju Sverige dominerats ganska mycket av så röda blocket. Och jag tänker att det beror kanske lite på det.
Det har räckt med Volvo.
Alltså, det är ju, hela kapitalismen är ju betydligt mer liksom, dragen till sin spets här i Japan än i Sverige. Det är sant. Och om de blinkande glamporna och grisarna som gör tummen upp en konsekvens av det, eller hänger mer ihop med liksom den japanska mentaliteten, det vet jag inte riktigt. Men ja, överlag, Sverige kändes bara väldigt, väldigt tråkigt. Och sen också insikten att alla år jag har tillbringat här och liksom jag har lärt mig språket, jag har lärt mig kulturen, och det var ganska, det fanns liksom inget värde i det i Sverige, utan det var mer så här, vad gjorde du i Kina så länge? Alltså du vet, det är liksom förståelsen för vart Japan ens ligger känns så här.
Men här folk i Sverige som har blandat ihop Japan med Kina.
Ja, ja, ja.
Det är Asiens Schweiz.
Till vårt försvar ska man ju tillägga då att väldigt många japaner blandar faktiskt ihop Sverige och Schweiz.
Okej, nästan, men det är imponerande att man vet vad ett litet land i Europa heter.
Jag tycker att det är förvånansvärt många som vet vad Sverige är.
Jo, men alltså det är samtidigt. Sverige har ju väldigt gott rykte här. Mm. Och bilden av vårt land är ju men väldigt, väldigt positiv. Och man träffar ju ofta folk som säger, Sverige, jag har alltid drömt om att åka dit. Och jag älskar svensk indie. Och, alltså det här,
ja, väldigt hårdrock,
nischad. Ja, hårdrock också.
Metal.
Ja, ja. Så det är väldigt så här. Många plockar ut väldigt små russin är ur den kaka som är Sverige. Mm.
Men här är nördkulturen det normala också. Ja. I Sverige så är jag speciell. Men här så är jag... Jag i och för sig...
Du blev kallad nörd häromdagen av en japan.
Jag har så specifika serieintressen. Mm. När jag går till Mandarake i Nakano, som då kallas Nördköping, Otaku Town... Och frågar, för där liksom, jag frågar efter serietecknaren King Terry. Han har ett japanskt namn också, men Flamingo Studios King Terry. Och då liksom, de där som är liksom nördar som jobbar på Mandarake, som är en nördbutik i nördvaruhuset. De sa till mig så här, de bara kolla upp det här. Very otaku. Att de tyckte det var väldigt nördigt att få in det på en sån smal.
Ja, otaku betyder nörd.
Ja.
Okay. Ja. Ja, men det där med att vara så här hem, att vara liksom så här, att ha koll på liksom sitt eget land. Alltså, folk brukar säga om att amerikaner blandar ihop Sverige och Schweiz. Jag tog ju upp det med mina föräldrar en gång när de satt och tyckte att amerikaner, de vet ju ingenting. Då tog jag fram en kartbok och sa, okej, bara peka ut var ligger Denver. Var ligger Kentucky? De hade ingen aning, så var bara så, okej, nu tar vi aldrig upp det igen.
Men det är ju delstater.
Jo, men det spelar ingen roll. De hade ingen aning var någonting låg. Det var liksom, de kunde peka ut
kanske New York. Okej, för att de inte kan peka ut Skåne, Blekinge, Halland.
Ja, men lite
det
ju, så. Nej, men
det
alltså,
är ju landen då.
Jo, men alltså, jag testade även Los Angeles. Nu minns jag inte, det här var jättelänge sedan. Men just att det är vanligt att folk säger att amerikaner är dumma för att de inte vet. Men så vet de själv inte. Så att jag brukar,
nej, jag brukar också inte tycka om när folk säger amerikaner är dumma i huvudet. Konstig form av rasism som är okej, verkar vara lite mer okej än att säga så om andra folkgrupper eller land.
Jag tror att det spelar ingen roll vilken nationalitet, så är det 10% man kommer att gilla och tycka om, och sen så resten kanske inte är så. 10% som man ogillar kanske är farliga för en, oavsett var man åker i världen. Och sen så däremellan är det någon gråzon bara med personer som är okej och sådana som man inte bryr sig om alls.
Nu känner jag att min hjärna har förändrats. Alltså nu har Strong Zero slagit. Att det händer så snabbt.
Därav Game Changer. Smeknamnet.
Jag kanske ska ta en till.
Ja.
Strong Zero Dread.
Det är alkoholism heter den där Game Changer. När man vill ha mer.
Ja, nej, men det är någon slags fylla som bara liksom hoppar på en. Attackfylla liksom. Alltså nu låter jag säkert ungefär likadant som jag gör vanligt, men jag kände att det kom en liksom dimma framför ögonen och att hjärnan bara snurrade sig kvart varv. Jag träffade Don Datadub Kratzer, som han heter på sociala medier. Don Kratzer, det är en amerikan som har bott i Japan i kanske 30 år eller någonting.
Något sånt.
Och han är leksaksentusiast.
Han har väl ett eget litet leksaksföretag också?
Ja, han lever inte på det, men han gör liksom designer toys och hänger i de kretsarna. Mm.
Det var han som lurade oss torsksperma förra gången vi var här.
Ah,
ja, det var det. Vi var här förra året. Tillsammans med Henrik Pomander som också är serietecknare. Friterad torsksperma. Vilket, ja, mjölke. Eller enligt Albin Olsson som är komiker och gästerna på podden. Så du sa något att han sa att...
Han sa att man kunde köpa det typ litervis i så här festeköket. Ja, men alltså jag har hört det. Ja, jag vet inte, man tycker det är ändå från fisk, alltså jag tänker fiskrom äter man ju, så ja. Egentligen det borde inte vara jättemycket konstigare liksom, protein gegga från fiskar.
Ja.
Det är väl bara man säger fisksperma så låter det vara en mjölka eller eller ja,
men jag ska börja använda mjölka om min.
Men jag vet inte, man var på en leksaksbar i Nakano. Där de
den som ligger en halv trappa ner.
Jag vet inte om den... Det kanske den gör. De har en stor... Jag tror... Kan vi ha varit där någon gång tillsammans?
Nej, men... Vänta, vi var på Department H... Nej, det var vi inte.
Var det en porrklubb?
Fetischklubb.
Fetischklubb. Jag sa det på din min som inte lyssnade kan säga att det var något snuskigt inblandat. Ja, du berättade om det någonting med... De spelade in ett tv-program. Ja, just det, jag var där, om sex.
Ja, jag var där med Erik också. Och då var det
Erik,
Augustin Palm.
Journalist.
Jobbsyfte, bör tilläggas.
Det säger alla.
Och då var det en konstig maskot som dansade runt på scenen som vi döpte till. Jag tror...
Var en röd,
ja, men
rödrasa, liksom, magenta för...
Något bläckfisk-liknande monster. Ja,
för det kan vara den som står utanför
leksaksparen. Exakt, och den står utanför leksaksparen. Och nu bor jag 3 minuter därifrån.
Okej, okay, ja.
Och jag visste ju inte vart den här leksaksbaren låg när du berättade om den. Men så gick jag förbi där nu när jag flyttade till Nakano. Ja, okej.
Där har de bland annat Lego Hitler. Som jag postade på min Instagram @gardenfors om ni vill se den. En legofigur som föreställer Hitler. Japanerna har ett väldigt avslappnat förhållande till Hitler. Trots att inte de var lika... på Hitlers sida i andra världskriget.
Det är jättemärkligt faktiskt.
Tabu som i vår del av världen. Det är lite mer kitschigt här liksom. Hitler-kitsch.
Men datadubb som man så skämtsamt kallar sig. Han hade en annan turné eller en annan teori om varför du flyttade tillbaks till Sverige. Eller flyttade tillbaks från Sverige.
Okej.
Okay. Han sa nu översätter jag från amerikanska. Han sa så, nej men varje gång jag träffar Said här i Japan så har han en ny tjej. Och så här, han flyttade tillbaks. He was tired of not being a chick magnet in Sweden. So he moved back.
Tilläggas bara kanske att vi träffas inte så där jätteofta, jag och datorn.
Okay.
Utan det är väl kanske...
Men han sa att han träffade på stan
någon
ibland.
Gång sådär, varannat år kanske.
Okej, okay, men han sa att han hade träffat dig på stan. Jag vet inte, det här är någon slags information som har gått via honom. Vi har med men det ligger ingen sanning. Det var inte därför du blev deprimerad, för att du inte var en brudmagnet på samma sätt.
Jag har aldrig tänkt i de banorna, men det kanske ligger något i det.
Men du märker att det är skillnad. För jag har inte märkt det. Jag vet inte, alltså, innan jag åkte till Japan så sa folk så att japaner älskar västerlänningar. Okej, japanska killar är mycket flörtigare mot mig än vad japanska tjejer är.
Okay.
Jag har aldrig liksom direkt sett någon japansk tjej som har flörtat med mig. Men jag har sett dem flörta med dig dock. Det kanske ditt utseende, du kanske är mer attraktivt här. Eller att du kan japanska.
Det hänger nog snarare ihop med det sistnämnda i så fall. Men alltså det ligger väl ändå någonting i det. Alltså, här är ju vi västerlänningar exotiska på ett sätt som vi absolut inte är i Sverige, av ganska självklara skäl.
Jag har märkt bara med så här, om man är på en bar så kommer det fram ofta killar som har samma sätt att prata med mig och verkar tycka att jag är cool på samma sätt som jag tycker afroamerikaner är. att så, man vill bli lite kompis.
Ja, men det är nog en ganska...
Det är därför, du alltid försöker bli kompis med de här titty-bar-inkastarna.
Afroamerikaner i Japan. Det är en väldigt stor andel av de svarta jag sett i Japan är inkastare till olika parklubbar. Mm. Jag vet inte varför riktigt har blivit så, men...
Det låter som att det finns något rasistiskt i botten där. Att
det, inte det kan bli en som... de enda jobb de kan få. De kan... Ja, vi träffar en kille som är kompis med dig som har indisk härkomst. Han har mörkbrun skinn i alla fall.
Ja, jo.
Mm. Han satt och de försökte gå in då på någon bar och sa Japanese only.
Mm. Men det hade de kunnat sagt till oss också.
Men vi har ju inte varit med om det någon gång.
Jag har varit med om det när jag var i Golden Guy-området. Jag skulle upp på en ovanvåning. Och då sa de så här, Japanese only. Men då frågade jag så här, menar ni att jag inte får lov att gå upp? Mm. Alltså så här, kan jag gå upp liksom? Ja. Så, men det kunde jag. Men, det var
men jag tror jag var med.
Men då sa de bara så här, att det är bara japaner där uppe. Så att det är troligtvis, alltså att de menar att det inte var lönt liksom snarare.
Men ja, det finns ställen som bara släpper in japaner, men det är väldigt ovanligt. Det är inte alls, alltså, vissa gör väldigt stor sak av det och tycker att det är så himla förfärligt. Så,
jag tänkte att det var en hudfärg grej, men det kanske inte...
Nej, det är det inte, utan det handlar nog mer om att de vill, liksom, väldigt många barer här i Japan är ju väldigt, väldigt små.
Mm. Vi var i Golden Guy då.
Fem sittplatser. Mm. Sen är det knökfullt. Och då vill de att alla som är där ska kunna prata med varann och ha en liksom trevlig stämning och så. Och väldigt få japaner kan ju engelska.
Mm.
Ja, så det är väl enbart av den anledningen faktiskt. Att de är måna om att deras japanska gäster ska kunna känna sig bekväma och känna sig hemma. Mm. Sen kan man ju ifrågasätta att de ofta sätter likhetstecken mellan utlänning och inte kunna japanska, men samtidigt om man ser till statistiken så är det kanske inte så konstigt, jag vet inte. Men för mig som ändå kan språket hyfsat så är det ganska frustrerande att, ja, men att folk alltid ger en engelsk meny så fort man sätter sig på en restaurang eller så. Alltså att det förekommer fortfarande väldigt ofta. Och det är ju, för oss som har bott här ett tag så visst, det kan bli rätt frustrerande.
Men fan, det var du som berättade att politiken i Japan är att det partiet som är minst rasistiskt är ungefär som Sverigedemokraterna och sen blir det bara värre.
Ja. Jo.
Det... Så är det nu, vad är det för sorts styre nu liksom? Är det värre än SD eller är det milda partiet, det vill säga?
Alltså, hela den frågan är ju inte alls särskilt stor här i Japan.
Nej, men det finns den ju, det kampen. Finns... Vi snackar om avsaknad av olika kamper.
Exakt. Och det finns ju inte direkt något politiskt parti som förespråkar en mer liberal invandringspolitik. Utan det är fortfarande det här tänket att liksom Japan är så annorlunda och så speciellt. Och vi måste bevara det. Och om det kommer hit massa utlänningar så liksom... Då förstörs vårt land och våra traditioner och vår kultur. Och det är inte särskilt många som ser något problem i det här tänket.
Det är ingenting de går till val på liksom,
absolut inte. Nej, det är ju inte något stor liksom främlingsfientlighet så mot oss som bor här, och i synnerhet inte mot oss vita västerlänningar, utan den rasism som syns och hör sig i så fall mot koreaner och kineser som ändå oftast är väldigt betydligt mer välintegrerade än vad vi västerlänningar är. Men det är ju hela det här, alltså, historien och käbblet som fortgår mellan länderna för vad som hände under andra världskriget och tiden innan det, som de fortfarande inte har kommit över riktigt. Så det är mest på grund av de anledningarna som så många japaner är så fientligt inställda mot kineser och koreaner. Så det är inte riktigt av samma skäl som liksom rasister i Sverige är rasistiska. Känns som.
Eller just det där lät ju bekant, det du sa innan, att man inte vill att det fina gamla Sverige ska förstöras.
Det är sant. Mm. Det är sant. Men det är inte så mycket som liksom att muslimerna gjorde dåliga saker mot Sverige för 50 år sedan, och vi har fortfarande kommit över det. För det, vi har ju inte det arvet. Och det som hände under andra världskriget och tiden innan det, det har vi ju kommit över. Det är ju ingen som liksom gnäller över vad Tyskland gjorde idag. Eller? Eller är jag så bortkopplad från vad som hände?
Alltså det är fortfarande... Alltså, det är, om man fortfarande... Är ju Tyskland rätt förknippat med nazism. Alltså så här, man gick mycket skämt om det. Det är ju... Och,
nej. Ja, själv,
jag har inte hört det på jättelänge det, faktiskt. Nej. Nu är det mer så här att man ska till Berlin för det är billigt att bo och där händer allt det roliga.
Ja, men det var någon svensk journalist eller så här sportkommentator eller något sånt som det blev lite rabalder kring för att han när det var någon tysk som kom in och sa något i stil med ja, man kan ju bara tänka Hitler. Det var tydligen då ett skämt han hade stulit från en amerikansk stand-up-komiker, tror jag det kom fram sen, att det var någon stand-up-komiker som sa, ha det är så skämt, så fort man träffar en tysk, man tänker bara Hitler.
Men det är ju liksom, det är ju på en annan nivå. Det är ju ändå, visst det kanske finns skämt om vad som hände och så, men det är ju inte så mycket liksom, vad ska man säga, känslor mot, alltså att folk fortfarande är upprörda och hatar Tyskland för vad de gjorde under andra världskriget. Det känns ju som att de har ju bett om ursäkt och de skäms ju över det. Men att här i Asien så är det fortfarande att länderna är väldigt, de har kvar sin stolthet och försöker mer dölja liksom att, ja.
Jag kanske har fått, eller så här, eftersom jag jude liksom, och min mamma har varit väldigt känslig med det under min uppväxt. Så jag, hon gillade inte om att jag alltså så här, jag sjöng någon låt där det var något tyskt med bara med att inte sjunga liksom. Och så där, och så att hon ville inte att jag skulle välja tyska som språk i skolan och så där.
Jag valde ju bort det på grund av att jag inte ville låta som en sån nazist och så. Så det var verkligen inte tyska som gällde. Men det var ju länge sedan, det var ju slutet av 80-talet.
Ja, precis, det började
senare inte varit någonting.
Det börjar bli lite... Frågan är ifall, alltså så här, om en 15-åring idag, det är så jävla avlägset för dem, andra världskriget.
Mm.
Vi var ju inte med om det, men det var jävligt närvarande ändå på något sätt. Mm. Men om man tänker som så här...
Vi växte ju ändå upp när Berlinmuren fortfarande fanns.
Ja, det gjorde vi. Men frågan är för oss, det kanske är som så här, någon riktigt krimkriget för dem. Att det bara, ja, det är något.
Finska vinterkriget.
eller första världskriget för oss. Ja. Det känns ju ganska avlägset.
Jag började lyssna på en podd om första världskriget. Alltid velat veta med Fritte Fritzson. Men det var lite svårt att hänga med. Franz Ferdinand minns jag. För där finns ett band som heter...
Ja, just
jobbar du
får jag välja en till dryck?
Ja, det får du jättegärna. Det är kanske en dålig väl dryckvärd. Vill du... Ja, det finns ju en alkohol alltid, men då får du öppna den vid vasken. Den här
den som
highball.
Ja. Okej, vi kör på den.
Då tar jag den här vindruvsdrycken.
Mm.
Aloe, är det sånt som är typ som så här sperma, typ?
Nej, du ser det tjocka bladet liksom, aloe vera.
Ja, men är inte det något sånt? Det är så här slämmigt.
Jo, oh, det är lite, lite slämmigt.
Som grodägg.
Grodsperma.
Typ. Grodägg snarare, kanske.
Jobbar du fortfarande med mobilspel, Said? Eller har du det som hobby fortfarande?
Hela det projektet har väl legat på is ganska mycket sen sist faktiskt. Men för några veckor sedan så bestämde jag och min kollega oss för att ta upp arbetet igen. Mm. Så att, ja, det gör jag, men det har inte hänt så mycket nytt på den fronten sen sist.
För du gjorde något mobilspel, något
Rhythm Control.
Säger man mobilspel? Ner. Det är bara öppna burken.
Det har väl laddats ner 600 000 gånger nu.
Oh, ja. Så
det är en ganska imponerande siffra. Och det är väl det som gör att vi känner att det är värt att jobba vidare med det.
Mm.
Men,
Pike just visar just upp en slämklump från sin aloe vera dryck.
Mm. Jättegott var det faktiskt.
Var det?
Mm.
Vi har också ett mobilspel på gång i Sverige.
Okej.
Okay. Jag tror jag visade
som i...
jag och Pike.
Okay.
Pike och The Judo
Popcorn. Just det.
Pike som animerat den teasern. Och nu så företaget... jag tror du spelar väldigt mycket Quizkampen en gång i tiden. Eller var det, du berättade att ditt ex kommunicerade med din mamma via quizkampen.
Det var väl en ganska kort men intensiv fas, men ja, jag har spelat den några gånger.
Men en kille på företaget bakom quizkampen håller på, nu håller vi tillsammans på att utveckla ett mobilspel med Paco The Jewel Popcorn. Som förmodligen kommer släppas, skulle gissa på att det släpps tidigt nästa år.
Okej.
2017.
Ja. Spännande.
Mm. Men vad man ska, ni ska återuppta verksamheten. Hette ditt företag Daikon?
Daikonsoft.
Daikon.
Daikon Media.
Daikon.
Daikon Media AB.
Vad betyder Daikon?
Daikon är en japansk rotfrukt.
Mm. Ser ut lite som en sockerbeta. Någonting fast.
Ja, det, som en... det är ju en slags reddis.
Ja, reddis.
Släkting tror jag. Mm.
Och då är ju frågan, vad har det med mobilspel?
Ingenting. Det var mest att vi behövde ett namn och satt och åt Daikon.
Det är rätt bra story.
Daikonsoft. Men vi ville ha något som var lätt för folk att komma ihåg och det sticker ut. Det är väl anledningen.
Jag tänker på rockbandet Shaboom som gjorde låten R.O.C.K. om ni kommer ihåg den. R.O.C.K. Rock and roll music. De fick namnet, sa, varför heter ni Shaboom? Så hade de sett en Batman-tidning som låg nära dem när de skulle bestämma namnet. Och så var det ljudeffekten Shaboom. Men hur åt ni Daikon?
Man får ju det ofta som, nej, som pickles.
Det var en kompis till mig, serietecknaren Carl Ben Carlson. Tror hans storebror som bor i Kina eller har bott i Kina. Mm. Och då förklarar han att folk har så konstiga... Då sa han så här att de kunde gå runt med liksom en meter lång skumgummirädisa i bältet. Jag gissar att det är Daikon då. Men att det var liksom så här överdimensionerade mobilsmyckeaktiga grejer.
Ja, men det ser man här ibland också. Att folk har lite mobilskal som är större än mobilerna själva. Och.
Vi ska nog gå till Golden Guy efter det här.
Okej. Okay.
Har jag, eller är du inne på det?
Jag är alltid inne på Golden Guy.
Du har väl avslutat varje kväll här på Golden Guy?
Nej, en kväll gjorde jag det inte va?
Fan, men en kväll vi kanske bara tog två drinkar att du gick samtidigt som jag.
Ja, annars brukar jag stanna kvar.
Det var kanske en kväll du inte har varit där till fem. Eller två kvällar.
Nej, jag har varit där till tre, två kvällar. Så, nej, fem, en kväll och sju en morgon. Bara för att jag blev medbjuden till ett jubileum. Ett 10-årsjubileum. Det var gratis dricka. Mm. Och det var väldigt speciellt. Jag var den enda västerlänningen i lokalen. Mm. Men alla, alltså det där med rasism och så, den har ju inte jag alls känt av. Mer än att det där jag trodde då var någonting, men det var det inte. Alla är extremt vänliga. Mm. Till och med vid tillfällen där det var så att det är en tjej och en kille. Där tjejen bjuder in mig och jag tänker att killen kommer bli sur. Mm. Det är inte alls så. Inte den känslan jag får, båda två är lika intresserade av att snacka med en, även om det inte riktigt går.
Mm. Mm.
Så är det, ja, att alla är jättetrevliga. Mm. Det är nästan så att det är något man letar efter, typ, om det är någon så här knapp, någonstans har något fel på dem.
Nej, men det är så. Folk överlag är väldigt trevliga här. Mm. Det är väldigt, väldigt sällan man liksom blir bemött på ett obehagligt sätt, eller att någon aggressiv eller säger någonting liksom.
Jag har nog aldrig känt mig hotad någon gång.
Och man får inte känslan heller av att någon vill ta ens pengar.
Nej.
Så när någon viftar in en från en pub så är det för att de vill prata med en och för att de vill att man ska sitta där hos dem.
Ja.
Vilket känns lite märkligt men trevligt.
Mm. Ja, det enda jag känner mig hotad av är nog lite jordbävningar som tar.
Men det här är ju sista, här är din sista podd ju.
Hot. Jag tror på, alltså vi hade en lång diskussion igår om ödet. Mm. Att jag är mer inne på att det är alltid någonting som leder till någonting annat. Men det är inte så att jag tror att bara för att du har sagt det så kan påverka det.
Jag tror att alltså det var en grej som där jag är den dumma ofta när man diskuterar evigheten. Mm. Så brukar de som säger att om evigheten, alltså om saker om det är evigt, allting är evigt. Det betyder det att allting finns och kommer upprepas. Att det finns en kopia av mig som gör något annorlunda varenda stund jag gör något. Jag tror inte på det. Jag tror att i en värld av oändlighet så finns det oändligt med kombinationer. Eftersom alltså även om jorden skulle uppstå igen precis likadan så kommer den inte befinna sig i rymden på samma ställe. Så det är så otroligt många, alltså om det är oändligt med parametrar, då måste det också finnas oändligt med möjligheter. Det betyder ju inte att saker kan upprepas och se liknande ut beroende på vad man har för perspektiv på det. Och det innebär ju också då att ödet inte riktigt funkar.
Jag är lite
jag känner också att det är för många 9%
det krävs så mycket tankeverksamhet. Igår var jag, så, jag var full på ett annat sätt igår när vi diskuterade. Jag hade en annan form av fylla.
Ni kan bara ta mig på det så kan vi fortsätta. Så får någon skriva efter pratsgruppen om hur dum i huvudet jag är. Jag ser fram emot det. Come at me.
Vi pratar även om det här om man har ett snöre som man håller i handen en stump och sen så är det oändligt långt. Då är det vissa som hävdar att det kan inte vara oändligt om det inte är oändligt åt båda hållen.
Jag är nog en sån som hävdar det.
Men menar du att det inte heller att det måste vara oändligt tjockt också?
Alltså jag tänker att i en oändlighet finns det ingen start. Det är det många snackar om, att det ska finnas att de alla som är så här troende snackar om hur blev allting till.
Var i snöret ska du hålla då?
Ja, mitt på då. Men det finns ju ingen mitt på då, utan du bara håller i snöret helt enkelt och får acceptera att det finns ingen ände åt något håll.
Men varför du plats om snöret är oändligt åt alla håll? Var kommer du in i bilden?
Jag är också oändlig på något
sätt. Du är snöret.
Det blir ju komplicerat. Jag har bara valt att tro på oändligheten och slipper jag tro på att något har startat någonsin. Det är så jag håller mig borta från religion och tro och gudar och sånt. Genom att välja att allting har funnits. Det har inte bara startat från ingenstans och det har inte funnits en som har startat det.
Och med de orden avslutar vi den här veckans avsnitt av Arkiv Samtal.
Kampaj. Fylund.
Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Jonas Pike.
Said Karlsson.
Fullbordat samtal.
Då var det dags för de utlovade reglerna till arkivsamtal Drinking Game. Det är ett spel, en lek som man då kan göra. Man tar som klunk ur sin öl eller annan drink när man hör mig säga olika saker. Som till exempel, här kommer listan då på saker som jag har plockat mycket från arkivsamtal efter snackgruppen, som är en Facebookgrupp där folk diskuterar arkivsamtal på Facebook. Så här kommer de reglerna. Ta en klunk när Simon imiterar Sven Melander. Ta en klunk när Simon berättar att arkivsamtal är sidospårens högsäte. Ta en klunk när Simon säger klipp. Ta en klunk när Simon kallar Strong Zero för en game changer. Ta en klunk när Simon lägger till ett och ett halvt på sin ålder. Ta en klunk när Simon frågar varför tiger pressen. Ta en klunk när Simon nämner att han har svårt för distade elgitarrer. Ta en klunk när Simon frågar är du XX med XXX? Till exempel är du Magnus med Magnus Betnér? Ta en klunk när Simon försöker skohorna in Leif Olsson eller Leif Persson. Ta en klunk när Simon berättar att han gillar humor och realism. Ta en klunk när Simon ursäktar någonting med uppenbar satir. Ta en klunk när Simon använder uttrycket för komisk effekt. Ta en klunk när Simon använder uttrycket i viss mån. Ta en klunk när Simon nämnde Fred Allan Gordon eller morbror Robert från Israel. Ta en klunk när Simon nämner balansöl. Det var de reglerna som finns hittills. Ni kan fortsätta fylla på listan i arkivsamtals eftersnackgrupp. Och lyssna gärna nästa vecka. Tack så mycket för mig. Se mig gärna fortsatt jag. Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.